Om man till exempel strålar en patient bakifrån och patientens tumör ligger mitt i kroppen, så stannar ju protonen mitt i kroppen. Det är helt fantastiskt. Det är magiskt.
Du lyssnar på Cancerfondens podd Glöd. En intervjuserie där Karin Nordin, som är redaktör för forskning och medicin på Cancerfonden, samtalar med olika forskare om deras viktiga arbete inom forskning som finansieras av Cancerfonden och har stor betydelse för vårt huvuduppdrag, att besegra cancer.
Hälften av alla cancerpatienter får någon gång strålbehandling. Vid tarmcancer är en viktig och effektiv metod. Men den kan bli ännu bättre, och framförallt finns det ett behov av att minska biverkningarna. Det är precis det som cancerforskaren Alexander Waldman strävar efter i sin forskning. Välkommen hit, Alexander Waldman, docent i onkologi och överläkare inom strålbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset och Scandion-kliniken.
Tack så mycket.
Hörru du har ju fått dina forskningspengar från Cancerfonden i en särskild satsning som vi gjorde. Men strålning som behandlingsmetod har ju funnits i över 100 år. Varför behövs det en särskild satsning?
Jo, vi kan väl börja med att säga att strålbehandling är cancervårdens stöttepelare. Det är en jätteviktig del av cancerbehandlingen, och idag står för ungefär en tredjedel av alla botande, det vill säga kurativa botande behandlingar mot sjukdomen. Det är jätteviktigt att satsa på strålbehandlingen, och precis som du sa, ungefär hälften av alla patienter får strålbehandling någon gång under sin sjukdom. Och man kan väl också säga att sedan millennieskiftet har antalet patienter som får strålbehandling nästan fördubblats i Sverige. Sen så har själva tekniska utvecklingen inom strålbehandling förbättrats enormt under tiden. Och nu har vi helt nya behandlingsmodaliteter, behandlingsmöjligheter inom strålbehandling. Och det är därför är det så viktigt att satsa och utveckla inte minst forskningen kring strålbehandling.
Strålbehandling ges för att döda cancerceller och för att de inte ska växa och bli fler. Behandlingen kallas även radioterapi. Strålbehandling började användas för behandling av cancer redan i slutet av 1800-talet. Sedan dess har metoderna naturligtvis utvecklats mycket. Ny utrustning med bland annat högre energi ger effektivare behandling med mindre biverkningar. Det kan röra sig om så kallad extern strålbehandling där strålkällan finns utanför kroppen, eller brachyterapi där strålkällan placeras invid eller i tumören. Strålbehandling kan kombineras med cytostatika, hormonbehandling eller annan medicinsk behandling.
Hur kommer det sig att det har fördubblats antalet som får strålbehandling?
Dels för att det är fler som får cancer, och det är fler som lever med cancer. Inom cancerområdet så har vi cancerläkare, och även cancerforskningen generellt, cancervården generellt, blivit mycket bättre, duktigare på att behandla våra cancerpatienter. Så våra cancerpatienter lever längre. Det är fler som behöver strålbehandlas, både i botande och även palliativt syfte.
Hur kom det sig att du blev intresserad av just det här området?
Nej, men jag tycker att strålbehandling, det är en fantastisk kombination utav cancer, medicin och onkologi och teknik, kan man väl säga. Det passar mig alldeles utmärkt. Jag tycker den är tillräckligt teknisk, lagom teknisk, och samtidigt väldigt kliniskt orienterad behandling.
Är du tekniknörd?
Nej, jag skulle nog inte påstå det. Lagom.
Vad kommer först, människan eller tekniken?
Det är människan. Men tekniken spelar väldigt stor roll för att ta strålbehandlingen fram och använda strålbehandlingen på ett mer effektivt sätt.
Hur kom det sig att du blev läkare överhuvudtaget?
Läkare är ett fantastiskt yrke för att man hjälper människor. Sen så har jag ganska starka traditioner i min familj, akademiska traditioner, var självklart för mig.
Är det fler som är läkare?
Ja, jag har ju haft många läkare i min familj.
Har du haft någon nära som har varit drabbad av cancer?
Det har jag tyvärr haft. Min mormor dog i tarmcancer. Tyvärr. Och det har påverkat kanske mina val i livet till en viss del.
Finns det några myter om strålning som du skulle vilja slå hål på?
Ja, det finns massor med myter om strålbehandling, tror jag. Alltså om man ska skilja på strålning och strålbehandling, det är klart att det finns väldigt många som är lite oroliga för de där bieffekter av strålbehandling, framförallt om att strålbehandling kan vara cancerframkallande. Och det är klart, de risker finns. Det är inte helt ofarlig behandlingsmetod. Men min känsla att de rädslorna är något överdrivna generellt sett.
Men det kan vara så att när man behandlas för cancer så ökar det ändå risken?
Yes, det kan man väl säga. Den risken finns, men den är relativt liten.
Mm.
Och sen så den ökar ju på längre sikt.
Mm.
Så den är som högst när man behandlar yngre patienter och framförallt barn. Så den ökar med åren. Om vi pratar om populationen som är kanske i 50, 60, 70 års åldern, så är den risken rent statistiskt något mindre eftersom den minskar. Den är kopplad till när man exponerats mot strålbehandling och hur lång tid det har gått sedan man fick sin behandling.
Är du själv rädd för att få strålning när du arbetar med det här?
Nej, jag är inte alls rädd för det. Vi arbetar på ett väldigt säkert sätt och det finns, vi arbetar med väldigt modern utrustning också som är väldigt driftsäker och säker mot personalen.
Men hur har det sett ut historiskt?
Det har ju hänt en hel del de senaste 100 åren till exempel. Förr i tiden så behandlade man sina patienter och det var inte så sällan att man höll i radioaktiva material i sina händer faktiskt. Så var det på Marie Curies tider till exempel. Men sen så har man lärt sig väldigt mycket om alla de där bieffekterna och riskerna med ioniserande strålning och modern strålbehandling, den är väldigt säker.
Berätta, vem är Marie Curie?
Ja, Marie Curie hon var en väldigt stor vetenskapskvinna. Hon fick dubbla Nobelpriser, inte minst i fysik och kemi. Och höll på med grundläggande forskning inom strålbehandling kan man väl säga. Precis. Men på den tiden så visste de tyvärr ganska lite om de där riskerna med att utsättas för strålning.
Så vad händer om man håller det i radioaktiva preparat?
Jo, alltså man kan väl säga så här. Hela strålbehandlingen går ut på att i princip leverera energin till där tumören befinner sig i kroppen och på det sättet skada tumörens DNA. Det är väl det som är principen eller syftet med strålbehandlingen. Och det är ganska så oundvikligt att även intilliggande vävnad, normal vävnad, får skador. Det är svårt att undvika. Men det är precis det som den här forskningen som jag bedriver handlar om. För att det vi försöker göra är att vi försöker minimera den här risken som vi utsätter närliggande vävnad för. Och på det sättet så minskar vi biverkningar och även förmodligen minskar risken för sekundära cancerar. Eftersom vi minskar exponeringen mot strålbehandling. Så vi låter bli att strålbehandla det som inte ska strålbehandlas helt enkelt.
Vad bra, då ska du få berätta mer om din forskning här. Ja. Och det ska du få göra genom att ge oss din hisspitch. Vet vad det är för någonting?
Ja, jag vet på ett ungefär vad det är för någonting.
För du ska tänka dig nu att du ska åka hiss med en person som vill skänka pengar till ett projekt inom cancerforskningen och du vill övertyga den personen om att du, just ditt projekt ska få de här pengarna. Och du har hissfärden på dig upp till en minut. Så varsågod.
Mm. Strålbehandling har en helt central del i behandlingen av cancer. Och just nu bedriver vi en jättespännande studie som syftar till att minska biverkningar av strålbehandlingen. Och vi använder oss av protonstrålbehandling. Och det är faktiskt ett jättespännande projekt eftersom vi jämför effekter och bieffekter av protonstrålbehandlingen jämfört med standardbehandling. Och genom att minska biverkningar av strålbehandling så har vi möjlighet att faktiskt öka dosen och genom det öka effekten av den behandlingen vi ger och förhoppningsvis bota fler. Det är det handlar om. Det är därför jag tycker att det är så viktigt att satsa på protonstrålningen.
Vilken cancerform handlar det om?
Ja, det handlar om ändtarmscancer då.
Tack så jättemycket. Då får du gå vidare och berätta lite grann just om det här projektet då. Vad är det, hur ska det gå till?
Det som är intressant med behandling av ändtarmscancer är att vi cancerläkare och onkologer levererar två av våra behandlingar innan kirurgi. Det är ganska ovanligt faktiskt om man tänker på andra cancersjukdomar. Till exempel om vi tar bröstcancer som exempel. Där opererar man patienterna först och sen ger strålbehandling efter operation i vanliga fall för att minska risken för lokala återfall. Vid behandling av ändtarmscancer så gör man faktiskt tvärtom. Att man börjar behandlingen med strålbehandling och sen ger cytostatika behandling och efter det kommer operationen. Men det som händer och det som är lite intressant är att om vi effektiviserar vår behandling som vi ger innan kirurgin och maximerar den effekten så kan faktiskt en andel av patienter slippa bli opererade.
Okay.
Så de svarar så pass bra på den här så kallade neoadjuvanta preoperativa behandlingen att de blir botade av strålbehandling och cytostatika behandling som vi ger innan operation. Och det är väl jätteroligt när det blir så.
Verkligen.
Ja, så som onkolog så vill jag, och det är mitt mål, att optimera den här behandlingen till en sådan grad att fler och fler ska kunna bli botade av den kombinationen. För att det är väldigt många patienter som nämligen önskar att inte bli opererade.
Det kan man förstå, men varför?
Ja, varje behandling är ju förstås förknippad med vissa biverkningar och de finns även efter kirurgiska ingrepp. Så det finns många patienter som vill helt enkelt slippa operation.
Finns det kulturella skillnader kring det?
Ja, det finns kulturella skillnader, absolut. Det finns studier som jämför patientens preferenser och vad de vill, på vilket sätt de vill behandlas. Och det finns skillnader mellan olika länder på hur de ser på till exempel det där med stomi efter en tarmcanceroperation. Och i vissa länder så vill folk till varje pris undvika detta.
För det är en följd av operationen? Eller?
Inte alltid, men det är precis. Det kan bli så.
Okej. Okay. Du har alltså då en klinisk studie?
Ja, absolut. Det handlar om en klinisk studie. Mm. Det är en randomiserad studie, det vill säga den lottar patienten till två behandlingsarmar. Och i den standardarmen så får de en sedvanlig behandling som vi ger till alla patienter med en avancerad ändtarmscancer i Sverige enligt vårt programmet. Och det är preoperativ strålbehandling följd av kemoterapi och därefter kirurgi.
Och då är det vanlig strålning?
Ja,
säger.
Och då är det vanlig strålning med fotoner som de kallas för. Mm. Precis. Det är sedvanlig strålbehandling med fotoner. Men i den experimentella armen så testar vi en helt ny metod. Och det är protonstrålbehandling. Det är ett annat strålslag kan man väl säga.
Protoner är positivt laddade vätejoner som är en accelerator, en så kallad cyklotron, får en hög energi. I cyklotronen drivs protoner upp till 60% av ljusets hastighet. Behandlingen går ut på att skada tumörcellernas DNA så att de inte kan fortsätta att dela sig.
Och den behandlingen kan vi bara ge på Scandion-kliniken i Uppsala. Det är en nationell anläggning, protonstrålbehandlingsanläggning, som vi har i Sverige sedan 2015. Och det är Nordens första protonklinik faktiskt.
Mm. Okay.
Så när den öppnades 2015 så hade vi patienter från hela Norden.
Vad är fördelen med protoner?
Ja, största fördelen med protoner är att man kan styra strålningen lite mer precis. Och man kan framförallt leverera mindre dos till intilliggande normal vävnad. Det vill säga allt som inte ska strålas. För att själva målet med strålbehandlingen, som jag sa tidigare, att leverera så mycket energi, så mycket stråldos till tumören och så lite som möjligt till allt som ligger runt omkring. Men protonerna har sådana fysikaliska egenskaper att de möjliggör detta. Om man till exempel strålar en patient bakifrån och patientens tumör ligger mitt i kroppen, så stannar ju protonen mitt i kroppen. Det är helt fantastiskt. Det är magiskt. Det kan inte fotonerna göra, för att de flyger rakt igenom patienter och oundvikligen belastar med stråldos normal vävnad runt omkring tumören. Det är oundvikligt om man strålar utanpå. Det är fysik. Men med protoner så kan man faktiskt till en stor grad undvika detta. Och det är väl det som är största fördelen. Och det är väl de effekterna som vi undersöker inom ramen för den här studien. För att det är väldigt viktigt att minska biverkningar av den strålbehandlingen vi ger. Så att både akuta och långsiktiga biverkningar blir mindre och färre patienter drabbas av strålrelaterade biverkningar. Det som är också viktigt är att de här patienterna efter genomgången strålbehandling får ju cytostatika behandling, och toleransen till den, det vill säga hur de tål den, också beror till en stor del av genomgången strålbehandling. Och om strålbehandlingen blir mindre toxisk och mer skonsam, då kan de tolerera faktiskt efterföljande kemoterapin bättre. Det är väl också det som är hypotesen med den här studien. Så sammanfattningsvis så har vi faktiskt en god chans att leverera en bättre behandling totalt sett genom att kombinera dessa två.
Men vi vet att protoner är bättre än fotoner. Vad är då behovet av den här studien?
Ja, det är en väldigt, väldigt, väldigt bra fråga du ställer, Karin. För att ja, det är bevisat i teorin, men det måste man så att säga påvisa i praktiken. För att vi vet att vi ger mindre stråldos till närliggande vävnad. Men vad innebär det för patienten? Det är fortfarande ostuderat. Vi måste se att det faktiskt ger effekter även för patienten, de kliniska effekterna. Och de är ostuderade. Och den här studien är faktiskt först i världen av sitt slag, vilket är lite kul.
Och hur många patienter ska du ha med i den här studien?
Vi vill ha 250 patienter i den här studien, och studien är nationell. Och just nu så pågår studien på flera svenska universitetssjukhus, och det finns ett stort intresse från många svenska universitetssjukhus att ansluta sig till studien.
Så när får vi se resultaten?
Ja, inom kort skulle jag vilja påstå, för att inklusionstakten är väldigt bra och våra resultat kan undersökas på relativt kort sikt, eftersom primära endpointen, som det kallas för, ligger ganska tidigt i förloppet. Så inom kort.
Men menar du med det? Är det något år eller är det flera år?
Ja, men
eller?
Först så måste vi inkludera tillräckligt med patienter och det handlar om ett nationellt samarbete, vilket vi håller på att bygga upp nu, och jag upplever att det är ett väldigt bra samarbete inom Sverige faktiskt, mellan universitetssjukhus. Det är väldigt, väldigt roligt att se hur vi samarbetar på ett helt annat sätt när vi drar igång en nationell studie. Engagemanget är stort.
Så det kommer patienter från hela Sverige till Scandion-kliniken i Uppsala?
Ja, det stämmer. Det stämmer. Det ingår i konceptet, eftersom vi har bara en enda klinik som kan strålbehandla med protoner, så fungerar det så att alla patienter skickas till Uppsala för att få sin behandling, och det är där de får den här experimentella behandlingen också.
När man läser om protoner och så får man ju uppfattningen att det är framförallt barn som får den här behandlingen.
Ja, eftersom man vet att den här behandlingen har en förmåga att bespara, den är mer skonsam mot närliggande vävnad, så har man ju reserverat den här typen av behandling för pediatriska,
alltså barn.
Precis, för barn, och det är väl de man har historiskt behandlat med protoner. Det finns av många olika anledningar så gör man inte randomiserade studier på barn, och det är väldigt viktigt att studera effekter av protonstrålbehandling inom ramen för randomiserade studier, för att det är fortfarande en obestridd bas för evidensskapande inom medicin. Så därför är det väldigt viktigt att bedriva faktiskt randomiserade studier som jämför protonstrålbehandling med med sedvanlig strålbehandling, och det är väl det vi gör inom ramen för den här studien.
Vad exakt gör du då under ett sånt här? Är du med på själva behandlingstillfället?
Jag gör faktiskt nästan allt från början till slut. Absolut. Jag träffar patienterna från början. Jag följer patienten genom hela behandlingskedjan i princip. Jag arbetar själv på strålbehandlingen på Karolinska Universitetssjukhuset, men även på Skandiumkliniken i Uppsala. Så jag följer patienten hela vägen till Skandiumkliniken. Jag träffar ju dem där under behandlingens gång. Så jag är med, och sen så tar jag hand om forskningsdatabasen, samlar in data och koordinerar allt. Och ser till att alla mina kollegor runt om i landet också samarbetar inom den här studien. Så det är väldigt mycket jobb kring den, absolut. Både administrativt med väldigt mycket forskning, men även patientarbete.
Mm.
Så för mig det är rena drömmen, det är väl så jag vill ha det.
Finns det någon patient som har betytt mycket för dig?
Ja, alla patienter betyder väldigt mycket för mig. Absolut, absolut. Jag minns nästan varje patient jag träffat, åtminstone i den här studien. Jag har ett bra minne av varenda individ, och deras upplevelser, de varierar väldigt mycket. Så varje upplevelse, varje historia är unik.
Hur kan de se ut, deras upplevelser?
Det är väldigt många patienter som i början, de kan vara lite oroliga, de kan vara lite rädda för det där med strålbehandling. Och de kan ha en uppfattning om strålbehandlingen som är kanske lite daterad, kan man väl säga. De kan ha en uppfattning om strålbehandlingen som är, ja, den är inte som den var på Marie Curies tid, om man säger så. Så att de flesta blir faktiskt väldigt positivt överraskade när de väl kommer till en strålbehandlingsavdelning och ser de där supermoderna apparater som vi har. Och de upplever strålbehandlingen som väldigt säker framför allt, och väldigt kontrollerad. Så att de flesta blir faktiskt positivt överraskade. Sen så själva strålbehandlingen, den är helt smärtfri. Patienten ligger på bordet, de känner ingenting. Så det är nästan som på röntgen, säger de flesta. Det är väldigt avdramatiserande.
Hur tycker de att det ser ut där inne i behandlingsrummet?
Jag har ett särskilt minne av en patient som nämnde att det där med att få strålbehandling på Skandiumkliniken, det är så nära Star Trek man kan komma. Det är väldigt futuristiskt. Det är väldigt rent och fint och sterilt och ser väldigt science fiction-aktigt. Så absolut, det är en väldigt modern behandling.
Känner du dig själv som du är del av någon science fiction-miljö?
Ja, när jag är väl på plats så blir det oundvikligt. Jag ser det i mina patientens ögon. De tycker att det är ganska häftigt att vara där och titta.
Mm. Finns det några stora framgångar inom svensk strålningsforskning som du vill lyfta?
Ja, det finns ju naturligtvis väldigt stolta traditioner inom svensk strålbehandlingsforskning. Absolut. Man kan väl säga så här att faktiskt världens första botande strålbehandlingen gavs i Stockholm bara 4 år efter röntgens upptäckter. Så röntgen upptäckte sina strålar 1895, och redan 1899 så gav man i Stockholm världens första kurativa, det vill säga botande strålbehandling mot en tumör på näsan.
Mm-hmm.
Det publicerades året därpå 1900, och det var första publikationen på temat så vitt jag vet. Så det är stort.
Mm.
Sen dess har det hänt saker inom svensk strålbehandling. Det finns ju väldigt många saker som man kan nämna. Upptäckten av till exempel gammakniv, sen så EMRT, det är en särskild teknik för behandling av med extern strålbehandling.
Berätta mer, vad är gammakniven?
Det är en svensk uppfinning, det är en väldigt fokuserad strålning vid behandling av hjärntumörer. Patienten ligger i en särskild kamera, kan man väl säga, med huvudet fixerat, och så riktar man in strålarna från väldigt många olika håll till en väldigt liten volym. Så det är en väldigt fokuserad strålbehandling.
Och den här andra du nämnde?
Det är en teknisk lösning, det är en teknisk uppfinning. Förr i tiden så strålade man från olika håll och så att säga, flyttade på själva apparaten och strålade från vissa vinklar. Men nu snurrar hela strålapparaten runt patienten och levererar strålningen under tiden och modifierar så att säga strålfält samtidigt, och det är en svensk uppfinning.
Du har ju en tjänst nu, en forskartjänst som finansieras av Cancerfonden.
Ja.
Och det betyder ju att det är de som skänker pengar till Cancerfonden som betalar din lön. Hur känns det?
Det känns jättebra.
Hur tänker du? Blir du motiverad eller blir du stressad av tanken på att det är människor som är drabbade som vill se resultaten av din forskning här?
Jag blir mest motiverad faktiskt, för att det betyder att jag får ett sånt stort förtroende och jag får också möjligheten att genomdriva det här projektet och under tiden faktiskt tänka på att fortsätta och satsa på nya projekt och utveckla hela området. Så för mig så betyder det enormt mycket och jag är oerhört tacksam för Cancerfondens stöd och för den här fantastiska möjligheten att bedriva strålbehandlingsforskning. Det är otroligt viktigt att satsa på strålbehandling.
Skulle du säga att vi går en strålande framtid till mötes?
Ja, verkligen strålande.
Tack så mycket, Alexander Wallman, strålningsonkolog vid Karolinska universitetssjukhuset.
Tack så jättemycket. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Cancerfondens podd Glöd, där Cancerfondens redaktör för forskning och medicin, Karin Nordin, samtalar med olika forskare om deras livsviktiga arbete. Podden görs av och i samarbete med produktionsbolaget Filt, och jag heter Peter Kjellin. Vill du vara med och bidra till den livsviktiga forskningen? På cancerfonden.se kan du bli månadsgivare eller bidra på något annat sätt som passar dig. Du kan även swisha en gåva direkt till 901 95 14. Tack för att du har lyssnat. Tillsammans besegrar vi cancer.